Så jag ska ta med er på resan genom Josef och vi ska ta Judas brev. Jag ska tänka hur i all sina dagar ska det hänga ihop. Och det var inte tänkt för början att det skulle liksom vara en röd tråd mellan dem. Utan vi hade temat så här, en bok, en person och en händelse. Det var det som var hela upplägget. Men jag satt och förberedde nu häromdagen. Så tänkte jag, men ska jag inte slå ihop dem då? Finns det några likheter mellan dessa berättelser här nu? En var ju 1900 före Kristus. Berättelsen om Josef. Och Judas brev, ja, det är ju 60 efter Kristus. Finns det någonting gemensamt? Hur kan det tillämpas idag? Syftet är nu att väcka någon form av nyfikenhet hos dig. Så att du själv går hem och läser. Stämde det han sa nu? Fanns det någonting som ligger i linje med ordet? Ja, det hoppas jag givetvis att det gör. Alltså, jag ska inte nu berätta liksom hela Josefs liv. Det är inte det som är grejen. För berättelsen om Josef, det börjar ju i första Mosebok 37 och så är det ungefär 10 kapitel framåt. Så det har det som läxa sin och kolla upp själv. Men hela den berättelsen kan vi ta i tre delar. Här är slutet. Här är liksom mittensektionen och här är början på Josefs berättelse. Här får vi veta att Josef är väldigt omtyckt av sin far. Långt mer älskad än sina syskon. Så en kan ju förstå responsen lite grann hos hans bröder. Och detta uttrycker Josefs pappa att han älskar han ganska mycket. Han får ju speciella kläder och kanske en special gräddfil om man säger så. Det fick Josef. Det här väcker avundsjuka hos syskonen. Och Josef som redan har uppförsbacke hos sina bröder får dessutom två märkliga drömmar. Och så berättar han dessa drömmarna och till och med pappan får tillrättavisa han. Vad är det för dröm du har haft, säger han. Skulle jag och din mor och dina syskon buga sig ner till marken för dig? Lugna ner dig, lille pojk, ungefär. Och så ber han såld som slav, för avundsjukan blir så stark hos hans syskon. Vad ska vi göra med en? Ska vi döda han? Nej. Vi säljer istället. Och så får de några futtiga pengar för den pojken. Så kommer vi till del två där han liksom blir såld och kommer till ett främmande land och får tjäna där. Men Gud är med Josef hela tiden. För allting som Josef rör vid, allt som han företar sig, det lyckas väl. För Gud var med den här pojken. Och så kommer han till Potifar, det första där. Och det finns otroligt möt att lära sig. Men Potifar ger ju Josef mängden med uppdrag. Och han ser liksom hur allting bara blomstrar. Och Josef är tydligen ganska fine också, snygg om man säger så. Så att Potifars fru blir ju lite förtjust i han där och tycke uppstår ifrån henne då. Men han är smart, Josef. Han går inte i den fällan. Han säger som allt har ju min herre anförtrott mig. Varför skulle jag gå och göra något sånt? Men hon försöker ändå. Men Josef gör någonting väldigt viktigt. Han lägger benen på ryggen och bara och går därifrån. Det är det bästa knepet. Så kommer du den situationen, spring. Så är det. Det är ganska bra. Men då blir han ju anklagad för någonting ganska dumt. Så han kommer ju i fängelse. Och så kommer han i detta fängelset med den provsmakaren och bagaren där. Och så är han där och så får han uttyda drömmar med Guds hjälp. Och så leder det ena till det andra. Och så säger han till den ene då som han hade utut drömmen för som skulle bli släppt. Men kom ihåg mig nu. Kom ihåg mig nu när det går väl för dig. Men Josef blir bortglömd igen. Så han blir ju kvar i fängelset där. Och så går det en period, så får näste man en dröm. Och så kommer ju den provsmakan på att amen, jag kommer ihåg en man. Han uttydde min dröm. Och så får Josef uttyda drömmen igen nu. Och så ber han riktigt högt uppsatt. Det enda som skilde Josef ifrån kungen, det var tronen. Det var det enda som skilde han. Så den som var såld som en slav, övergiven, förrådd, ensam i främmande land, kastad i fängelse igen. Han ber så upphöjd här nu. Näst efter kungen. Och Gud är med han i allting. Och så får ju han denna drömmen och liksom uttyder att ja, det kommer bli ganska rejäla år här nu. Då vi ska fylla våra förråd. Och så blir det en fruktansvärd jobbig period runt om i våran värld. Så de samlar på sig så mycket de kan här nu. Och så blir det hungersnöd. Tillbaka till det första. Drömmen som han hade och berättade för sin familj. Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina syskon falla ner till jorden för din skull? Josef som har blivit övergiven, förrådd, alltså till den mildaste grad. Så när du läser detta sin eftermiddag så är det inte svårt att ställa sig jämsides med Josef och nästan utgjuta sin ilska över hans syskon. Josef, når du världens chans att hämnas? För hans syskon kommer ju, för det blir ju svält runt om i världen. De kommer dit nu. Ja, det ser Josef. Och jag kan fyllas med sån ilska. Kom igen nu, du kan ju klappa till dem här nu. Ungefär så. Men han gör inte det. Men han sätter dem på prov. Det gör han. Flera gånger gör han det också. Och liksom, de hade ju kommit med pengar. Och Josef fixar så att pengarna hamnar tillbaka igen i säckarna. Så när de kommer hem till sin farsa och får se att här är pengarna kvar. Och så inser de att nu får vi vårat straff. För att vi har sålt våran bror. Och så håller det på att bli jätteturbulent. Tills Josef inte längre kan hålla sig. För de vandrar ju mellan de här länderna. Och kommer hämta mer och gå tillbaka. Någon blir kvar. Och så är det världens turbulenta period här nu. Jag lyfter ibland fram Bibelns kaxigaste kommentar. Och Bibelns näst kaxigaste kommentar. Men nu ska jag nog ta med till Bibelns, eller en av dem enligt mig, mest förunderliga kommentarer. Jag kanske inte håller med, men jag ska läsa den här nu. Det är från första Mosebok 45 av 5a. Då är det första halva versen. Och det är ju när Josef har gett sig till känna och de står som frågetecken och bara känner inte igen han alls, och så blir det lite känsloladdat. Så kommer den här kommentaren. Var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. För mig är den är så främmande, den är så märklig när han säger så till sina syskon. När han hade all anledning i världen att vara ganska arg på sina syskon. Var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Och så kommer förklaringen i slutet på samma vers. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Det kommer svaret till den märkligaste kommentaren. Och så säger han till dem sin, när de ska gå hem och hämta hela gängen. Gräla inte på vägen hem. Gräla inte på vägen hem. Där pausar vi den första berättelsen med Josef. Så hoppar vi raskt in i Judas brev. Och så kan vi be en stilla bön till Herren att ta för ihop detta. Judas, som skrev sitt brev 60 efter Kristus. En halvbror till Jesus. Så det är inte vilken person som helst som skriver detta brevet nu. Jag har aldrig hört en predikan ur Judas brev förut. Jag kanske har gjort det mängder gånger. Jag har aldrig gjort det. Men Judas är enormt angelägen i sitt brev, i sin inledning. Han har den största längtan att uppmuntra dem i den första tron som en gång för alla har överlämnat. Det är det som han helst vill göra. Det är liksom prio. Men så är det någonting annat som ligger på Judas hjärta. För det har nämligen smugit sig in villolärare. Och Josef, eller Judas, är väldigt noga med att kämpa för tron. Kämpa för det som ni har fått en gång för alla. Kämpa för den. Och inte bara det. Håll fast vid den. Håll fast vid denna tron. Och vik inte av ifrån den. Det är han ganska noga med. Kämpa för den. Håll fast vid den. Och vik inte av ifrån denna tron som är överlämnad till er. Och så målar Judas upp två vägar här nu. Två olika vägar. Och den första vägen är bort ifrån Gud. Och så gör han sex olika illustrationer. Jag ska berätta tre stycken. Och det första handlar om att inte tro och att inte förtrösta på Gud. Och så tar han, så illustrerar han detta med berättelsen om Israels folk efter uttåget med guldkalven. För Moses, de hade klippkort upp till berget som gick upp och ner i Särlinge. Han stannade kvar där uppe en lång period. Och så undrar folket, var är all sina dagar? Är Josef? Så här kan vi inte ha det. Nu gör vi något riktigt dumt, om man säger så. Så de gör den i guldkalven och börjar tillbe. Jag kan läsa den berättelsen så får du förstå att det är liksom vägen bort ifrån Gud. Det leder väldigt långt bort ifrån Gud. För Gud gör ganska dramatiska grejer där i den berättelsen. Det kan du läsa också. Och det andra exempel som han tar upp, det är att det drivas av avundsjuka. Så tar han upp Kains våldsdåd mot Abel. Nu var det inte kronologiskt här nu, men den ene slår ihjäl den andra i den berättelsen. Det är också en väg bort ifrån Gud. Det är inte så det är tänkt. Och så tar han det tredje är då att kompromissa för pengar. Det är om Biliams villfarelse. Han som hoppar upp på en åsna och hur en Herrens ängel med draget svärd ställer sig mitt i vajen för den åsnan. Och Bilian försöker att komma undan den åsna. Tre gånger försöker han det. Han blir fastklämd och hit och dit. Tills Herrens ängel själv uppenbarar sig. Och så säger han så här, den ängeln. Den här vägen leder till fördärvet. Den här vägen leder till fördärvet. Så det får ju summera den vägen bort ifrån Gud. Men tack och lov så stannar ju inte Judas där och bara målar upp en väg som leder bort ifrån Gud. Utan Judas målar upp en väg som handlar om en starkare tro. Det här kan göra att du bevaras, att du kan hålla dig fast vid tron. Och så ger han också sex exempel på detta, men jag ger tre. Bygg vidare på den goda grunden som redan är lagd, säger han. En fri översättning. Både enskilt, alltså var och en av oss, har ett personligt ansvar att bygga upp den tron som är lagd, den här stabila grunden. Men vi har också ett gemensamt ansvar, det vi gör just nu. Att styrka varandra och uppbygga varandra på den allra heligaste tron. Och så säger han att bön är en omistlig del i den kristna tron. Be i den helige ande. Ledd av Guds ande. Bönen går inte att koppla bort ifrån ett kristet liv. Bönen, den stärker dig i tron. Och det tredje är att håll er kvar i honom och i hans ord. Och medan ni gör det, medan ni är kvar i ordet, medan ni är kvar i Jesus, så ska ni vara goda medvandrare som hjälper den som inte är lika stark i tron som du kanske är. Du ska vara en god medvandrare för den som tvivlar och brottas med trosfrågor eller som kanske håller på att glida bort ifrån tron. Där har du och jag ett ansvar att slå följe. Det är ganska viktigt. Så om vi tar upp den sista bilden så är det vägen bort ifrån Gud eller vägen till en starkare tro. Ja, det finns en tydlig väg bort ifrån Gud. Josef, han kunde valt hämndens väg. Det hade varit fullt förståeligt, tänker jag. Och Judas, han kunde valt det gudlösas väg, alltså det som hade smugit sig in i församlingen. Men det gjorde han inte. Josef valde Guds väg. Försoningens väg. För Josef valde att försonas med Gud. Och lägg märke till detta att Josef vände aldrig Gud ryggen. Mitt i denna turbulenta tiden när han blev övergiven. Och Judas, han vädjade om att kämpa för tron och inte vika av ifrån den. Samtidigt som du i din aktiva väntan hjälper andra människor. Jag vet inte om du har blivit sviken eller övergiven av någon. Jag vet inte om det är så, men det är högst troligt. Välj inte hämndens väg. För den vägen går bort ifrån Gud. Välj försoningens väg. Den styrker dig i tron och leder dig närmare Jesus. Och brottas du med tvivel, vilket är fullt förståeligt och fullt normalt. Brottas du med tvivel, brottas du med trosfrågor eller något annat. Ja, då är mitt hetaste tips. Vandra nära Jesus. Håll dig nära in till ordet. Och vär med människor som kan styrka dig i din tro. Vandra nära dem som kan bygga upp dig. Och be i den helige ande om Guds hjälp. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske far. För att du är god, Herre. Vi har sett, Herre, att det finns en väg bort ifrån dig. Och vi ser att det finns en väg som vill styrka våran tro, Herre. Hjälp oss, Jesus, var och en. Och vandra den vägen så vi blir både styrkta och bevarade i tron, Herre. Hjälp oss både enskilt och gemensamt i detta uppdrag, Jesus. Tack att vi får vila i dina händer, Herre. Tack att vi inte behöver bära tron, Jesus. Utan att du bär oss, Herre, på dina örnevingar. Välsigna och bevara och beskydda oss, Herre. I Jesu underbara namn. Amen.